Yes, då är vi igång. Vi har undervisat lite om våra smartvärdier, SMART, de tre sista mötena. Och så ska jag ta det fjärde idag, R som står för raus. Vi har ju värdier som du är solid, modig, anerkännelse, raus och transparent. Eller transparent. Raus är ett stort tema, ett stort ämne, men det vi lägger i raus ska vi dela lite nu idag. Synonymer på raus som vi kan finna, det är att det är vara rundhåndet, ädel, godhjärtat, generös, spandabel, storsinnet, frikostig, gamil och romslig. Det har vi skrivit på vår hemsida, det med raus så menar vi nåde, nådefull, överbärande, ydmyk och generös. När vi har dessa värderingar så det är något som vi har sett på när vi jobbade med dessa för 4 år sedan. Så var det mycket att få ta på vad som låg i menigheten framför. För du kan kunna reproducera det du är. Du kan inte reproducera något annat. Det blir bara att lägga byrde på folk. Men att reproducera sig själv, då måste vi ha något av de tingen i menighetens DNA. Och raushet, det var något av det vi såg som var i menigheten här framför. Vi såg att det låg en raushet i menigheten. Och det är något jag tror vi kan utvida och skapa en ännu större bredde på. Som vi tror kommer ligga som en stor grund i menigheten. För det solida vi har som är den första värdien, solid. Det är då en raus hållning. Det bygger vi bredare och kraftigare i menigheten. Men självklart också för alla oss som är i menigheten. Så det är nådefull, överbärande, ydmyk och generös. Och Gud är först och främst den som är den rause. Han är nådefull och han är raus. Guds gave till oss var Jesus Kristus. Det är det mest rausa vi någon gång kan få uppleva och vara med om. Gud var raus med oss. Han gav oss det bästa. Så Gud är nåde. Gud är nådefull. Vi kan gå till Efesierbrevet 2. Så kan vi läsa lite där. Efesierbrevet 2. Och från vers 8 och 9. För av nåde är dere frälst ved troen. Det är icke av dere själv, det är Guds gave. Icke av gärningar för att icke någon ska rosa sig. Så här är en gave, frälst. Nåden är en gave. Så vi blir frälst av nåde ved tro. Och hur ska man då komma till tro? Ja, det har vi förkynt mycket av. Att troen kommer av förkynnelsen, förkynnelsen av Kristi ord. Så när vi förkynner Kristus vad han har gjort, vad som skedde på korset, så skapas den tro. Så troen är egentligen gave. Jesus är troen. Han är troens upphovsman och fulländer. Så Jesus är både nåden och troen. Men därför tränger vi att förkynna dessa fantastiska ord. Jesus så höjt älskade Gud. Han var nådefull så han älskade hela världen, alla människor. Att han gav det bästa. Han gav oss Jesus Kristus. Så på grund av den stora nåden så är vi frälst. Vi är troen på det. Så när vi tror på det Jesus gjorde, det han har gjort för oss, så skapas att du blir frälst. Du blir född på nytt. Du blir en ny skapning. Det är Guds raushet överför oss. Vi kan nog gå till Romarbrevet 5. Och vers 17. Romarbrevet 5, 17. Där det står då. För om döden fick herrevälde eller herredöme ved den ene, ved den enes fall, det är Adam, så ska de som tar emot nådens överflod och rättfärdighetens gave desto mer ha liv och härska vid den ene Jesus Kristus. Så döden kom in och hade herredöme vid att Adam fallt. Så ska då ännu vi som har då tagit emot nådens överflod, det är frälsen i Kristus. Vi tar emot den överfloden som är där, rättfärdighetens gave. Vi ska desto mer ha liv och vi ska härska vid Jesus Kristus. Det betyder inte att vi ska styra och ställa med andra människor. Men vi råder och regerar i våra egna liv. Så vi är de som bestämmer. Jag kan inte bestämma över någon annan. För då blir det kontroll och manipulation. Jag kan uppmuntra, jag kan backa. Men i mitt liv så är det jag som är chef. Och det, där tar jag emot nådens överflod och rättfärdighetens gave. Så kan jag råda och regera där. Så vi tar emot nådens överflod. Så det är en raushet från Gud. Det är inte bara nåde. Det är som det står i Johannes första kapitel. Vi har tagit emot nåde över nåde. Så vi har inte bara fått nåde, vi har fått nåde över nåde. Det är Guds raushet att han ger alltid mer. Det är inte liv, det är liv och överflod han kommer med. Så han har en balans på alla ting, så det är dubbelt upp. Det är inte lite av det och lite av det. Det är liv och så är det ändå mer liv. Det är nåde och ändå mer nåde. Sån är Gud, det är Guds raushet med oss. Så han var generös, han var raus med oss. Och därför blir vi raus tillbaka. Så vill ni se då Guds stora nåde till oss och vad mycket han har älskat, hur mycket vi är älskade av Gud, så vill vi älska ham och vi vill älska varandra. Det är en frukt av det. Så hans röshet smittar av på oss så vi också blir röse. Vi kan gå till 1 Johannes 4 kapitel. 1 Johannes 4 och vers 10 och vers 19. Vi tar vers 10 först. I detta är kärleken att vi har älskat Gud, men att han har älskat oss först och sänt sin son till soning för våra synder. Så här är alltså, det här är kärleken, det är den första kärleken. Kärleken är att vi älskar han först, men att han har älskat oss först. Det är den första kärleken. Så han visar det till oss att detta är att vi inte har älskat Gud, men han älskat oss först. Och vad är beviset på det? Jo, han sände sin son till soning för våra synder. Så Guds röset är att han har sonat alla våra synder. Synderna är betalt för en gång för alla. Det är Guds röset i Kristus Jesus. Att han älskat oss så mycket. Han visar oss sin kärlek. Att Kristus sonade våra synder. Och i vers 19 så står det: vi älskar ham för det han älskar oss först. Så det blir en frukt i våra liv. Så när vi älskar, så är det att han har älskat oss först. Och det ser jag mer och mer fokus på. Förkynner överallt över hela världen. Förkynner mer och mer. Och det lovsånger kommer mer och mer på det. Att vi älskar för det han älskat oss först. Och det är fantastiskt att se att det snudde rätt väg. Det är inte kravet att du må älska för att bli älskad som den gamla pakt. Nej, den nya pakt är att vi älskar för det vi allerede är blivit älskad. Det var det nya budet Jesus kom med. Icke att vi skulle älska först, men att han har älskat oss och vi ska älska varandra slik han har älskat oss. Det är det nya budet, det enaste budet som är i den nya pakt. Men då må vi bli trygg i hans kärlek till oss, att han älskar oss, att han är för oss. Och när vi känner det så börjar vi mer och mer älska ham och varandra. Så fokuset att bli röst är att vila i hans röshet, bli trygg i hans röshet, vila i hans kärlek. Och bli trygg i den kärleken han har för oss. Det är något av det vi lägger i rus. Det andra är ordet överbärande som vi har skrivit på hemsidan. Och där står det, kan du gå till Kolosserbrevet 3. Och mycket av de här värdierna när du går till Kolosserbrevet 3 så går de lite i varandra. Anerkännande, rus, det går mycket samma. Man ser varandra, man uppmuntrar varandra, man backar varandra, man lyfter varandra. Det är mycket det samma. Och röset har vi den solida grunden som vi sa, modig. Du är modig när du är röst, för du ger kanske mer än du någon gång kanske känner ibland att du har tro för. Men du, eller troen är där, men du känner det du bara önskar att ge ut det här. Du är röst mot alla. Överbärande som vi ska se på nu, Kolosserbrevet 3, vers 12-14. Som Guds utvalde, helige och älskade. Det är du och jag, vi är Guds utvalde, vi är Guds helige och vi är Guds älskade. Må vi då iklä det inderlig barmhjärtighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet och långmodighet. Så det bärer över med varandra, eller är överbärande. Så vi bärer över med varandra, men vad med ydmykhet, saktmodighet, långmodighet, godhet. Och barmhjärtighet, det är det som gör att vi bär över med varandra och tillgiver varandra visst någon har en klage mot en annan. Slik som Kristus tillgav dere, eller slik som Kristus har tillgivit dere, slik ska också dere tillgiva varandra. Men framförallt detta, dere må iklära dere kärligheten som är fullkommenhetens bond. Så du och jag, vi lever som Guds utvalde, helige och älskade. Och då ikläder vi oss. Men vi har ju denna barmhjärtighet. Vi har ju denna godhet. Ja, Guds godhet är i vårt hjärta. Guds kärlek är utgjuten i vårt hjärta och så vidare. Men det är då att förlösa den. För i vårt inre, i vår ond har vi alla dessa ting. Men så är tankelivet, själslivet, det är inte alltid det helt med. Ibland upplever man att man blir sårad, skuffad kanske, och så vill man ta igen. Nej, då är det viktigt att leva från insidan, från vad Gud har lagt i hjärtat. Där är det röshet, det är Guds barmhjärtighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet och långmodighet som det står här. Och då bär vi över med varandra, eller är överbärande med varandra, så vi tillgir varandra. Och det här är inte alltid lätt, men det är det att leva i onden och icke efter ködet. Och det är ting som vi lär oss mer och mer i den kristna vandringen. Och för vi är alltid i onden, som Galaterbrevet 5 säger. Men nu ska vi också vandra i onden. Så fastän du till och med som är i onden, så kan du till och med vandra i ködet. Men det ska vi inte göra, men vi kan det. Men du är fortsatt i onden, men du vandrar inte i onden. Så här är det viktigt att se forskjellen, och det skjønte du sikkert, at vi både er i ånden, og så vandrer vi i ånden, og da gjør vi ikke det kjødet har begjæret seg eller lyst til, utan da begynner vi å leve fra innsiden, så hodet og hjertet tenker likt. Så her er det fantastisk, på samme måte som vi så at Gud er røs, derfor er vi røs, Gud elsker, derfor elsker vi, så står det her på samme måte at vi tilgir, fordi han først har tilgitt oss. I den gamle pakt så vi det samme, som jeg sa først, at Gud, du må elske Herren din Gud, og så skal han elske. Du må tilgi for å bli tilgitt. Men i den nye pakt er du elsket, derfor får du en frukt av det som gjør at du elsker. Du er tilgitt, frukten av det er at du tilgir. Og der er det mange mennesker, de har opplevd tuffa ting, de har gått gjennom brutale ting kanskje, og da hører jeg et krav at du må tilgi for å bli tilgitt. Det legger jo et lokk og et press på et menneske som ikke et menneske klarer. Tilgivelse er jo skapt av Gud for å bevare våre hjertan for bitterhet, skuffelser, sorg, sår og sånne ting. Men hvis det da kommer på toppen også, at Gud da krever som en byrde, så blir det enda verre. Da går mennesker vekk og er skuffet i stedet. Men om vi då får förmedla vad Guds ord säger, den nya pakt säger efter korset, att vi tillgir för det han allerede har tillgitt oss, då blir det att du vilar i hans kärlighet till dig, och han älskar mig, därför älskar jag. Han har tillgitt mig, därför tillger jag. Och så blir man mer och mer begeistrad och upptatt av vad Jesus har gjort. Och då är det lättare att förlösa det han har gjort. Och någon gång är det tillgivelse och ett trosteg, att man tar ett valg. Jesus, du har sagt att jag ska tillge, jag vet inte om jag klarar, jag vet inte om jag orkar, ursäkta, om jag orkar, men jag väljer att tillge för det du först har tillit mig. Då kommer salvelsen, kommer den helige ande oss till hjälp och hjälper oss att leva i den här tillgivelsen. Så på samma måte som vi nu är älsket och älskar, så tillger vi för att vi har blivit tillgitt. Beklaga. Så här snackar vi om åndens frukt. Det är kärlek, glädje, fred, tålmodighet, mildhet och så vidare. Det är frukter som är lagt ner i vår ond, men inte alltid i vårt själsliv. Kärleken är utgjutet i vårt hjärta, men det är inte alltid vi vandrar i den, eller hur? Och när vi snackar om frukter, så är det viktigt att frukt är något som växer. Det är ingenting som kan tvingas fram, det är ingenting som kan framtvingas och pressas på. För frukt kommer av sig själv. Ett trä som är plantat, en buske som är plantat, är det rätt jordsmån, är det tingen runt omkring med vann, sol, allting på rätt ställe, så kommer frukten av sig själv. Kanske inte första året, kanske inte andra året, men frukten kommer. Och då må ju vi som menet, och vi som har varit frälst en lång stund, känna att genom tro och tålmodighet så kommer det. Så vi må vara rösa med människor, att frukterna tar lite tid ibland. Men så hjälper vi dem vid undervisningen och känna hur man kan få frukten att växa, hur man kan ta vara på det och så vidare. Men vi kan som sagt inte pressa fram någon frukt. Du kan pressa fram disciplin, du kan pressa fram att folk är lydiga och så vidare. Men frukt, det må främälskas. Romarbrevet 5:5 som jag så vitt bara citerade, men vi slår upp Romarbrevet 5:5. Och där står det att hoppet gör icke till skamme, för Guds kärlek är blivit utöst i våra hjärtan ved den helige ånd som blev gitt oss. Så hoppet gör oss icke till skamme, för Guds kärlek är blitt utöst i våra hjärtan vid den helige ande. Så med andra ord, så har du kärleken, du har godheten där, du har mildheten där. Men så är det ibland då när du upplever negativa ting, du får en smäll på käften, då har du lust att slå tillbaka. Du får bli sårad och vill såra tillbaka. Då tränger jag och vi att lära oss och handla ifrån vårt inre och icke ifrån vårt mänskliga kön, vår mänskliga själ. Det är därför vi uppmuntrar alla i menigheten, bli fyllt av ånden, tala i tunga, tala massa i tunga. För som Judas vers 20 säger, så står det att den som talar i tunga uppbygger sig själv och håller sig slik i Kristi kärlek. Slik håller du dig i Kristi kärlek, står det i vers 21. Hvordan då? Vi har talat i ånden. Vad menas med det? Jo, du har kärleken i ditt inre, men själslivet, tankarna, ditt personliga mänskliga liv, det som kallas för köd, det vill ta igen, det vill inte alltid välsigna. Men Bibeln säger att vi ska välsigna de som förföljer oss, göra gott mot dem som gör ont, vi ska be för dem, vi ska samla glödande kull på deras hode och så vidare och så vidare. Varför då? Jo, för vi lignar på far. Vi lignar på himlen som jorden skapar. Och Guds kärlek, alltså faderens kärlek, är utöst i våra hjärtan ved den helige ånd. Så vi har den kärleken i oss. Så i starten kanske du ber för en som har sårat dig, en som kanske har gjort dig mycket ont. Och du bara tänker, nej det här, du ber Gud att välsigna, du ber Gud att ge dem favör. Men du tänker i hodet samtidigt, nej jag hoppar inte det sker. Men du fortsätter. Och efter en stund så tar det som är på insidan över. Och överdöver då själen. Så du, ditt själ och din ånd blir ett, det som kallas för hjärta i Bibeln. Och när själ och ånd kommer samman så skapar det någonting nytt. Det skapar en enhet i dig och mig. Så vårt mänskliga själ och ånd börjar förlösa det Gud är i oss. För Guds kärlek är utöst i och genom oss. Detta är inte alltid lätt. Detta tränger vi att undervisa och ta till oss, leva i allesammen. Utan press, vi vet han älskar oss först. Som jag går på tryne varenaste dag, hvis jag gör bort med varenaste dag, så älskar Gud mig lika mycket. Om allt går perfekt, det flyter och går av sig själv, så älskar Gud inte mig mer för det. Jag är älskad, det är något som vi måste ha som en grund. Det är Guds raushet. Gud har tillit med uansett, det är Guds raushet. Men så kommer då livet utifrån att jag växer från barn till ungdom och till mans modenhet. Så vi växer upp i Kristi likhet, vi blir mer och mer lik han för varje dag som går. Jag har vi sett på både nåd och nådefull, överbärande, så har du det som är ydmyk, som vi har lagt som en del på hemsidan, som vi skriver på hemsidan, vad vi menar med röst, det var ydmyk. Och vad är ydmykhet? Jo, ydmykhet tänker vi kanske på en sån och sån måte. Bibels ydmykhet är att vara ydmyk under Gud, vara lydig mot Gud. Har Gud sagt något så tror jag på det. Det som vi läste i Efesierbrevet 2, 8 och 9. För av nåde vi fräls vid troen. Det är icke av oss själv, det är Guds gave. Icke av gärningar för att ingen ska rosa sig. Så Guds nåde är gitt oss. Och det tar vi emot i ydmykhet. Vi böjer oss inför Gud. Tack Jesus, det här tar jag emot. Jag är ydmyk inför dig. Och tar emot den gaven som du har gitt mig. Så vi böjer oss i stövet, om man kan bruka det. Vi böjer oss och säger tack Jesus att du betalte för mina synder. Jag var en syndare, men nu är jag inte en syndare längre. Nu är jag rättfärdiggjort, jag är helig, jag är ren. Jag är så ydmyk och tacknämlig för att du har gjort det för mig. Ydmykhet är inte att säga jag är ingenting, jag kan ingenting. Det står så dåligt till. Nej, det är falsk ydmykhet. Och det är väldigt lätt att blanda de ting. Och väldigt mycket som kallas för ydmykhet. Vet inte om det är mest här i Skandinavia, för jag känner människor lika gott över resten av världen, men i Skandinavien så har vi mycket sån falsk ydmykhetsfölelse. Så någon är nästan fräck andra vägen. Vi ska inte ha för stor tro till oss själv. Det har vi inget problem med i Skandinavia. Så, för vi har sån ydmykhet som inte är bibelsk ydmykhet. Så jag tror vi ska få fram och främälska den äkta ydmykheten. Icke att vi ska vara stolta, för någon kallar du stolt, du som håller på sånt. När du säger att jag är från himlen, jag är från Gud, jag är född av Gud och så vidare. Då tar någon det som stolthet. Nej, Jag vet att utan Jesus så är jag ingenting. Men när han säger att det är någonting, jag är stolt att vara Guds son. Jag är stolt att vara född av Gud. Det är det. Ydmyk jag mig och säger, jag är ydmyk med Herre. Säger, du säger att jag är skapt som det. Jag är du är himlen som jorden skapte mig i sitt bilde. Jag är född av Gud. Jag har Guds DNA. Det är ydmykhet att proklamera och tala ut om tingen. Det är inte ydmykhet att säga någonting annat. Det är hovmod mot Gud. Vi såg i Romarbrevet 5:17 också att vi tar emot nådens överflod och rättfärdighetens gave. Då ska vi härska, eller vi ska då ha liv och vi ska härska med den ena Jesus Kristus. Det hördes inte heller så ydmykt ut, men det är väldigt ydmykt för du börjar härska. Du böjer dig när du ser omständigheter, säger en ting. Det är vanskligt på många plan, men då böjer du under Guds ord och börjar tala ut och leva i det Gud har skapat för dig. Härska, råda och regera. Reign as king, som det står i engelska. Du regerar som en konge i Kristus Jesus. Men du vet att det är Jesus Kristus. I dig själv så kan du inte det. Så därför är det här liv som flyter från himlen. Det är han som har skapat det här. Så därför ydmyker dig. Och du tar emot nådens överflod. Du tar emot rättfärdighetens gave. Och då kommer du desto mer ha liv. Och du kommer härska med den ena Jesus Kristus. Du kommer råda och regera över omständigheter. Inte över andra människor. Men över dina omständigheter. Detta är fantastiskt. Låt oss gå till Jakob 4, Jakobs fjärde kapitel. Så ydmykhet, vers 7, Jakob 4, 7. Underordna, eller ydmyk, det är det därför under Gud. Så underordna det, ydmykt är under Gud och hans ord. Och så ska du stå djävulen emot, så ska han flykta från dig. Djävulen ska du inte vara snill med, han ska du vara sint på, han ska du stå emot och jaga all världens väg. I en översättning så står det, när du står djävulen emot så ska han fly ifrån dig som en hund med halen mellan benen. Så han flyr i skräck när vi känner vem vi är. Jesus var frimodig på detta, han var ydmyk, jag är ydmyk. Som han sa rätt ut, ta på mitt åk, ta på min byrde, för jag är ydmyk, och säger Jesus rätt ut. Och för en skandinav så blir det hovmodighet. Men när du står emot djävulen, Jesus sa, jag är ovanifrån, det är nedanifrån. Men nu är vi också ovanifrån, för vi är födda av Gud. Så djävulen visste vem Jesus var. Vem är du? Vi vet vem du är, du Guds helige. Så de hånade och spottade Jesus. Då bara kastade han ut demonerna. Han skapte, gjorde att de flydde ifrån människor och försvann ifrån deras liv. Och det är det som är ydmykhet. Det är underordnas under Gud och hans ord. Du har sagt det, far. Hvordan det ska ske har jag inte pejling på, men jag tror det. Gideon fick höra. Du är en helt, Gideon. Ja, men jag är ju den minste av de minste. Min stamme är den minste. Och min familj är den minste i den stammen. Och jag är den minste där också. Så det går inte att komma till någon mindre än mig. Men Gud säger, du är en helt. Och efter en stund så fick Gud mala rätt bilde i tankar och sinn på Gideon. Så han skönte att han var en helt. Och han blev den helten Gud talte ut. Abraham fick namnet Abraham och Sarai fick namnet Sara. Fyrstinna och Abraham blev fyrste till många. Och det är klart, det gick de och sa till varandra, fyrstinne, far till många, fyrstinne, far till många. Och de gick och pratade med varandra i 25 år för det skedde någonting. Så det är klart, du kan ju tänka vad folk runt omkring tänkte, vilka idioter. De går och pratar om ting, de är ju gamla gubbar och kärringar bägge två. De är ju snart dö, och så snackar de om att de är far till många och fyrstinner. Och ingen av dem har fått barnen. Vad är det här? Gud har skapat, Gud talte, det här är det ska göra. Det betyder inte att vi inte av och till kan då mista motet. När Gud har talat till dig så undrar du Gud när den dagen han talade, yes, halleluja. Men så går en uke, så går en månad, så går ett år. Och i Abrahams tillfälle kanske gick 10 år och han och Sara var fortsatt inte fått några barn. Så Abraham begynte tvila. Så Gud sa, Abraham, kom ut här, kan du tälla stjärnorna? Och så gick han ut och så såg han stjärnorna. Nej, det går inte, så stor ska din ätt bli. Och Abraham hade troen igen. Yes, han var uppmuntrad. Fick ett möte med Gud. Viktigt att få möte med Gud. Brännmärkning som vi kallar för. Märkestenar i livet sitt. För att Gud sätter sin stämpel på livet ditt. Men Abraham gick i 10 år till. Och det skedde fortsatt ingenting. Nu har det gått 20 år. Sara har fortsatt inte fått barn. Abraham går där och är inte pappa. Men fastän Gud säger att du ska bli far till många. Din ett ska bli så talrig som stjärnorna. Så sa Gud åt honom, kom ut här Abraham. Kan du tälla sandkornen här? Nej, så stor ska din ett bli. Kom troen, fick han ett nytt möte med Gud. Kom troen tillbaka, begeistringen tillbaka. Så tog det 5 år till, så fick de Isak. Men det tog 25 år. Abraham var 100, Sara var 90. Men Gud hade lagt och begynt att forma deras tankar, förändra deras sinn. Så de började tala och tänka det Gud önskade att de skulle göra. Och det är det vi gör då. Ydmyk oss under Guds ord. Vi förnyar vårt sinn, våra tankar med skriften. Det gör att vi blir raus. Abraham blev raus. Han var det mest rause av allihopa. Så raus, det har med ydmykhet att göra. Hör det kanske lite rart ut. Men det är det vi lägger i när vi ser ordet raus. Så då underordnar vi under Gud. Vi böjer oss under Gud. Så förnyar vi vårt sinn, våra tankar. Så vi tänker och talar som Gud tänker och talar. Och det betyder inte att vi får allting vi säger och att allting bara funkar. När vi växer in steg för steg. Vi lägger en större solid grund som är en del av värdena. Så grunden blir starkare och starkare, bredare och bredare. För vi håller på att bygga en skyskrapa här. Skyskrapa, du ska bli en skyskrapa. Menigheten ska bli en skyskrapa. Och då när du ska bygga en skyskrapa, då måste du bygga en grund solid. Så att den tål allt det som ska stå uppe på. En jordhytte, vet du, den trängs inte så mycket grund för. Men det är heller ingen som åker och ser på en jordhytte. Ingen som är intresserad i det. Men skyskraper, det åker folk från hela världen för att kika, se på. Och beundra, ta bilder på och så vidare. Och jag bara talar ut, evangeliehuset på Åsgren blir en skyskrapa. Det är vår ydmykhet. Vi talar ut det Gud har sagt. Och vi ska bygga en plattform för att sprida de här goda nyheterna. Och det är en solid plattform där vi är rösa med människor. Första Peter säger då vers 4 eller kapitel 4, så nu underordnas under Gud, vi underordnas under hans ord, vi står djävulen emot, han flyr i skräck för oss. Och så står det första Peter 4, 10-11, eftersom en värld har fått en nådegave, så alla har med andra fått en nådegave, och det är nåde och gave. Så det är gratis, gratis kan du säga. För nåde är gratis och gave är gratis. Så du har fått gratis, gratis. Så tjän varandra med den nådegaven som goda förvaltare över Guds mångfaldiga nåde. Så vi är då förvaltare av det jag har fått, det du har fått, det vi som menighet fått. Där är vi förvaltare av den nådegaven vi var enkel har fått. Och vi som menighet har fått totalt sett. Och det är Guds mångfaldiga nåde. Och hvis någon då talar, så talar han som Guds ord. Det betyder inte att du präkar Guds ord hela tiden, men det är tråd med Guds ord. Du går inte emot skriften. Hvis någon tjänar, så ska han göra det med den kraft som Gud ger. Så att Gud blir ärat i alla ting vid Jesus Kristus, för han tillhör äran och herredömet i all evighet. Amen. Här kommer vi ihåg in lite på det med anerkännande, att alla har fått gaver, alla har fått nådegaver, och det ska vi tjäna varandra, vi ska förvalta den gaven med Guds mångfaldiga nåde. Vad betyder det? Jo, det betyder att du och jag, vi må bli känt med varandra, vi må bli trygg på varandra, vi må törra och se att det där kanske inte är din starka sida, där är du väldigt god, och så hjälper vi människor in i det de ska. Hör gärna på de tidigare talarna vi hade med alla fyra tema, smart, värdina som är solid, modig som Lars hade, så jag har haft anerkännelse och nu rös, och så kommer transparent nästa gång. Så hör gärna igenom och få tag på det, för det skapar en bredde på de här tingen. Så vi bygger de här tingen lite efter lite. Det är det vi tror Gud har gett till menigheten här på evangeliehuset till oss här på Romerike. Vi tackar Gud för det och begejstrar för det. Vi är ydmyka samtidigt som vi frimodiga proklamerar ut de här tingen. Så bibelsk ydmykhet är att då böja sig, ydmyka sig, underordna sig under Gud och Guds ord. Det han har sagt, det tror jag på. Och han har sagt ting, då tror vi på det, speciellt det som står i skriften. Men och det han talar till oss som menighet tror vi, och då går vi på det och handlar på det. Så är vi generös. Nu har vi sett både på nåde, nådefull, överbärande, ydmyk och så generös. Och det är sällsagt, snackar om raus, generös, som det stod om definitionen eller synonymerna som var rundhåndet, Edel, godhjärtat, generös, spandabel, storsinnat, frikostig, gamild och romslig. Det är några av de tingen som ligger i ordet generös. Och det är fantastiskt att se menigheten, hela evangeliehuset, de som är med, en generös ånd, en generös hållning som har varit här sen för vi kom, och vi ser att den bara ökar och tilltar, så vi tror på en röshet, på en generositet för alla i menigheten, men också självklart genom menigheten, att vi som menighet är generösa. Och det är fantastiskt att se. Vi har haft cirka 20% till mission. Roy, vår omsorgspastor, som alltid har sagt att vårt mål är att vi ska upp i alla fall till 30% på mission. Och det tror vi på. Idag har vi 20, så vi sträcker oss ut, för vi önskar att vara generösa. Vi önskar att sprida nådens evangelium, Guds goda nyheter, till hela världen. Men generös. Paulus säger, den som så rikligt ska hösta, den som så rikligt ska hösta rikligt. När man undervisar om rus, så kommer ju sällsatt ekonomi in. En stor del av bildet. Jesus undervisar mer om ekonomi än någonting annat. Förvaltarskap. Bibeln har cirka vart sjätte vers som undervisar om de tingen. Vi har inte präkat så mycket om det. Och det är kanske inte så jättebra, för troen kommer av förkynnelsen. Så vi önskar ju sällsatt att du ska växa, du ska ha favör, att du ska ha mer än nog, och att du då kan vara med och ge till all god gärning. Vårt önske och vår bön är, i ledarskap och vi som är i menigheten, att allt ska lyckas för dig, allt ska gå bra, för det ska gå bra hemma, det ska gå bra på jobb, det ska gå bra i nabolaget, att du ska vara en välsignad person med Guds favör på alla livets områden. Och en av de tingen är ekonomi. Och Paulus säger i andra Korinthierbrevet 9, vi kan gå dit. Andra Korinthierbrevet 9, vers 6-8. Och hela kapitel 8 och kapitel 9 handlar om insamling av pengar. Så är to hela kapitel, vart enaste vers handlar kun om ekonomi. Så det är klart, det brukas mycket tid på det. Och det är inte för att du ska loppa, det är inte för att manipulera, att du ska ta någonting från någon. Nej, det är för att du ska vara med och förlösa någon, för den som sår, han får hösta. Och här säger då Paulus i vers 6, men detta säger det, den som sår sparsamt ska också hösta sparsamt. Den som sår rikligt ska också hösta rikligt. Detta känner en värd bonde. Att hvis jag håller tillbaka kornen, nej, jag vet inte om jag vill så, jag lagrar det här istället, ja, men då blir det ingen höst. Så han vet att det han sår får han hösta. Och det här är en åndlig princip. Sådd höst ska aldrig upphöra. Jag tror det står i första Mosebok 8:22. Att sådd höst är något som alltid för evigt består. Den som sår ska få hösta. Och här kan vi sträcker oss, jag personlig, menigheten, var och en kan sträcka oss. Tack Gud, vi ska se en större höst. Ja, men vi ska inte ge för att få, vi ska ge för att vi älskar. Ja, det är helt enig. Vi ger för att vi älskar. Men Jesus, Gud älskade oss och gav oss Jesus. Men han förväntade en höst. Han förväntade att vetekornen, när det döde, så skulle det stå upp och så skulle du och jag komma ihåg. Så vi är Kristi kropp nu. Så Gud förväntade en höst. Gud älskade och gav. Han sådde Jesus. Gud var generös och rös, och han gav det bästa. Men han förväntade en höst också. Och här sitter du och jag. Här är vi en del av den hösten. Den inhöstningen Gud fick, det är att vi har blivit frälst. Och Gud har förväntat det. Så det är vi också. När vi sår, så gör vi det för att vi älskar. Vi älskar oss i människor frälst. Vi älskar evangeliehuset. Vi älskar vår menighet, men vi förväntar, tack Gud för att du välsignar menigheten, men tack Gud för att du välsignar min ekonomi, och tack för att jag har favör, tack för att alla mina behov är fyllda, tack Jesus för att du fyller all min trang i Kristus Jesus, allt jag behöver har jag det, jag tackar dig far för att du fyller det. Det är att leva och ge i kärlek, men förvänta och en höst. Men så står det vidare. Den som så rikligt ska också hösta rikligt. Vers 7. En värld ska ges lik han har bestämt sig för sitt hjärta. Icke motvillig eller av tvang. För Gud älskar en glad giver. Visst du blir pressad och ge, aldrig ge någonting. Icke ge en krona ens en gång. Men du, när du känner att hjärtat är där. Vi ger ju vart möte vi är på vi är bank de flesta. Ibland med vips och ibland med kort. på Bibels tid så sa de att de ska ta in gaven på forskudd, så här lade de undan var uke eller var dag, jag vet inte hur ofta de lade undan, och så sparte de upp den gaven Paulus skulle komma, men de skulle göra det här av ett glad hjärta, icke motvillig, icke tvång, det var ingen press att det här må det göra. Nej, men de här menigheterna, den gav mer än de kunde förvänta, de gav mer än det till och med, de gav sig först till Herren och så till dem, säger Paulus i starten av kapitel 8, tror jag det står. Och så man ser då den generositeten som var där, det har skapats i deras hjärtan. Så generositet skapar en drive, det skapar en uppdrift, det skapar någonting nytt, både för dem som får gaven men också för dig som ger gaven. För det är salare att ge än att få. Så när du ger till någon som har behov och du ser begeistringen, då tänds ditt hjärta i begeistring lika mycket för den som fick. Det är nyckeln i att ge. Den som ger och du ska få ett gott mått, välpackat, ska bli gitt dig i fanget. Och ännu mer ska bli gitt dig, så du får mer än det du gav. Men du ska inte ge av tvang. Visst någon pressar, visst någon tvingar, så icke ge motvilligt. Jag har gjort det någon gång och gick för att du kände pressad. Jag kanske har i gamla dagar pressat någon och ge och. Det beklagar jag. Men vi vill främälska en generositet, en röshet i mitt och i vårt liv. Så att det ska bara blomsa, att den här menigheten alltid ska ha mer än något. Evangeliehus i Romerike ska aldrig mangla pengar. Vi ska aldrig mangla någonting. Och de som går i menigheten ska alltid ha mer än något. De ska ha det de tränger och kan vara generösa till allt och alla. Och det är vad som står i vers 8. För Gud är mäktig till att låta all nåde komma till der i överflod. Så det är alltid i alla förhåll ska ha nock av allt som är till allt som trängs. Och kan ha överflod till all god gärning. Så Gud är mäktig. Vadå? När du sår rikligt, när du sår generöst. Icke motvillig av tvang, men du, för Gud älskar en glad Jesus. Du älskar att ge, du älskar att så. Du har skönt att Gud vill att människor ska bli frälst. Du sår in i menigheten och menigheten via menigheten ut i mission. Så har vi en generositet från menigheten där vi sprider Guds godhet, Guds nåde och Guds nådes evangelium över hela världen. Och då är Gud mäktig till att låta all nåde komma till dig i överflod. Så det är Guds nåde som kommer med överfloden. Så du alltid i alla förhåll ska ha nock av allt som trängs och kan ha överflod till all god gärning. Det står alltid ha nock av allt. Kan ha överflod till all god gärning. Så det står allt, alltid, all. Det står om och om, hela versen är bombad med allt, alltid, all och så vidare. Så Gud önskar att fylla all vår trang. Filipper 4:19 säger att Gud är mäktig till att låta all, att han ska fylla all vår trang i Kristus Jesus. Efter sin härliga rikdom i Kristus Jesus, står det i svenska. Så Gud har en härlig rikdom i Kristus Jesus. Och där snackar då Paulus i Filipper 4 om ekonomi, att de hjälpte han, menigheten i Filippi var den enaste menigheten som hjälpte han. Han förmår allt, som ger, allt förmår han i Herren som gör han stark, säger han i vers 13. Jag vet att vara fattig, jag vet att vara rik, jag har både överflod och fattigdom, men det bryr jag mig inte så mycket om. För allt förmår jag Herren som gör mig stark, men tackar han menigheten för att de var med och gitt. Och det har blivit både utfört regnskap både för mottaget och givet. Så Paulus var upptatt med ekonomi i Filipperbrevet och tackade dem för att de hade gitt. Så tackade han Gud för att de skulle få sina behov fyllt av Kristus. Allt de trängde i härlighet vid Guds överflod. Så Paulus uppmuntrar, så säger han vidare. Och den gaven som har kommit in, det är för att det ska bli en frukt till dere. Det är det som är målet. Så glädjen, begeistring, det ska bli gitt tillbaka, ära till Herren. Människor blir frälst, människor blir löst. Den rösheten du och jag har smittar över på andra. Så de känner, oj vilka generösa folk. De sträcker sig ut längre än lokalet. De sträcker sig ut i nabolaget. De sträcker ut sig i Romerike. De sträcker sig ut i Norge. De sträcker ut i Europa. Ja, de sträcker sig ut i hela världen. Det är en sån röshet på evangeliehuset. Det är en del av den solida grunden som vi lägger av röshet i menigheten. Visst du vill se vad hjärtat ditt är. Så check var pengarna dina går. Och det här ska inte vara då en kontroll, det är för din egen del att checka. För pengar avslöjar alltid hjärtat. Jesus sa det så, där skatten din är, eller Matteus 6:21, för där skatten deras är, där vill också hjärtat deras vara. Så där du har din ekonomi, där du har din go, det visar vad hjärtat ditt är. Och det här är inte för att fördöma någon, men det är en checkpunkt. Vad har du checkpunkt? Vad har du hjärtat ditt? Vad har du om den? Vad har du tankarna dina? Jo, det är bara att följa skatten. Följ pengarna. För där pengarna är, där skatten är, det är ditt hjärtat ditt går. Och där hjärtat ditt går, det är det du får hösta. Så det här är fantastiskt. Jesus undervisar massor om ekonomi, för verserna före och efter står det om ekonomi i Matteus 6. Så Gud, Jesus säger inte det här för att pressa oss, för att lägga byrde. När han ska oss att sätta oss fri. Varför då? För det står vidare när han fortsätter i kapitel 6 och vers 33. Sök först Guds rike. Varför då? För han har omsorg för dig. Han vill fylla dina behov. Han vill ge dig mat. Han vill ge dig kläder och så vidare. Så bekymra dig inte, för jag har kontroll, säger han. Men hvordan kan man veta det? Du måste ha fokus på rätt sted. Skatten. Ja, jag älskar Jesus. Och jag önskar att sprida det. Jesus, det är du som är herre över min ekonomi och du var så rös. Det är du som har fyllt alla mina behov. Allt jag äger och har, det har jag fått på grund av din välsignelse. Tack Jesus för att du har välsignat mig så jag kan välsigna andra. Så kanske någon säger, men jag har inte så mycket. Ja, det står så kort till med mig. Ja, vi kan gå i bölger. Ibland har man mycket, ibland har man lite som Paulus har. Men generös kan man alltid vara lika väl. Vi har mycket bättre än de flesta andra i Skandinavien. I Ordspråken 11 står det, vi ska snart sluta. I Ordspråken 11 så står det från vers 24. Den ena strör ut, men får likväl bara ända mer. Den andra håller tillbaka mer än vad som är rätt. Men det för det bara till fattigdom. En själ som sprider välsignelse ska trivas. Den som vannar riklig skulle också själv få riklig dricka. Så här ser vi det samma som Paulus egentligen säger. Den som sår sparsamt får hösta sparsamt. Den som sår riklig får hösta riklig. Här är det den som sprider välsignelse. Han trivs. Den själen som gör det, den som vannar riklig, ska också själv riklig få dricka. Så den ene strör ut, men får ändå mer. Den andra håller igen. Men det för bara till fattigdom. Så det här med generositet, det är en nyckel till många ting. Det är ett smil, det är en vink, det är en kläm, det är en uppmuntring. Men nu snackar vi speciellt om generositet med rus och ekonomi också. Och här ikläver oss den kärleken och vi väcker upp det som är på insidan. Tack Jesus, vi ska nå ut, troens lov. Troen kan väckas upp, kärleken kan väckas upp, som vi sa, att kärleken är ute i ditt hjärta, troen är i ditt hjärta och den kan växa, kärleken kan växa, inte sån i din ånd men i ditt själsliv, troen kan växa och ska växa också i ditt själsliv. Och då kommer vi in på tro och tala, vi börjar förvandla våra tankar, förnya vårt sin Abraham, du är far till många, Gideon du är en helt, evangeliehuset du är röst. Du är generös, du uppmuntrar människor, du ser människor, du är generös, du sprider nådens evangelium. Vi som menighetsmedlemmar, vi är röse. Då ser vi det Gud ser, vi börjar tala det Gud talar. Sänd Guds nåde, för exempel när du ska någonstans, som Björn Heimstad sa på nådekonferensen, att sänd det du önskar på förhand när du ska möta någon, sänd Guds favör, sänd Guds välsignelse, sänd Guds kärlek i bön. Tack Jesus att du förbereder deras hjärta, tack för att du är där för jag kommer, och så vidare och så vidare. Så talar vi ihåg ut ekonomi, tack Jesus för att det är mer än nog i var enkel i menigheten, att ingen ska lida nöd. Alla ska ha mer än nog, far. Tack för den generöshet, far. Att alla ska ha mer än nog. Tack Jesus för att nu är det sommar. De ska få nyta sommaren. De ska få fylla upp sina batterier så de är fulladade när hösten kommer. Och så vidare. Så talar vi ut Guds generositet. Vi talar ut Guds godhet. Det här är ett fantastiskt budskap. Rus är en av våra värdier på evangeliehuset här på Romarriket. Och den här generositeten ska avsluta med, den kan uppövas, man kan sträcka den på olika måter. Jag sträcker mig, du sträcker oss och vi som menighet sträcker oss. Vi tror vi ska få se mycket inhöstning av människor. Vi ska se en inhöstning och en stor höst också när det gäller ekonomi. Det ska växa på alla områden så att vi kan vara generösa på alla områden. I Jesu namn. Amen.